Hoppet säger, en dag kommer du att se henne, om du väntar tillräckligt. Hopplösheten säger, bara din bitterhet är hon. Dunka, hjärta, jorden har inte slukat allt.
Är du poet, Thomas Almqvist?
Nej, det är en del som anser att man måste vara där för att översätta, men jag kallar mig inte själv för poet.
Spanien i mitt hjärta. Det är en vacker bok i tjurblodsrött på ett svart och svart mot det röda. Brinnande. 11 spanska favoritpoeter som du har valt ut och översatt och som nu publicerats på förlaget Ekström och Garay. Jag har förstått att det handlar om en kärlekshistoria som fick sin start 1974.
Starten kom nog redan före 1974. Men 1974 så flyttade jag till Madrid för att plugga ett år i kraft av ett stipendium när jag var tvungen. Jag bodde i Madrid och gick en kurs för utländska studenter på universitetet. Och här hade jag då tid och tillfälle att fördjupa mig i spansk litteratur överhuvudtaget, men inte minst då spansk poesi. Men min kärlek till Spanien, den grundlades flera år tidigare när jag började läsa spanska på gymnasiet. Så egentligen så började 1966 i Linköping på Sankt Lars gymnasium. Och jag brukar lyfta fram min gamla lärare i spanska, Lisbeth Stenqvist, som förde in mig på det här spanska spåret. Och Lisbeth Stenqvist finns fortfarande. Jag och min fru är hembjudna till henne på kaffe någon gång nästa vecka. Och det är som en följd av den här boken. Så då får jag träffa henne igen då, efter många, många år.
Det var någon slags oppositionell handling att du började läsa spanska på gymnasiet.
Ja, jag hade ju tyska som B-språk från grundskolan. Och skulle man välja ett C-språk, och alla mina klasskamrater och kompisar som hade tyska som B-språk, de valde ju franska som C-språk. Eftersom alla valde franska som C-språk så kunde ju inte jag göra det. Jag valde spanska, men det är jag väldigt, väldigt tacksam för idag. Så jag har haft väldigt roligt tack vare det här oppositionella valet.
Du har tagit dig till Spanien många gånger om.
Ja, och kommer att fortsätta att ta mig till Spanien. Och speciellt då till Madrid som jag betraktar som min andra hemstad. Så jag och min fru Annika brukar åka dit med inte allt för långa mellanrum.
De 11 poeterna som du nu då har valt ut, de har alla på något sätt med det som kallas för den andra guldåldern att göra. Men vad var den första guldåldern för någonting?
Den första guldåldern, det är ju 1500-1600-talet. Cervantes, Don Quixote, den första moderna romanen kan man väl kalla det för. Men även då Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina och allt vad de heter. Det är den första guldåldern. Den andra guldåldern då infaller då på 20-talet och en bit in på 30-talet. Och det är ju flera av de här poeterna som jag har med och som hör till generation 27 som de kallas för.
De snuddar vid det, alla snuddar ju vid det spanska inbördeskriget och Francos regim som varade ända till 75. Blir diktare bättre under förtryck?
Jag kan tänka mig det, för att du får jobba på ett helt annat sätt. Och sen hör du till saken att alla dessa poeter som jag har med här, alla utom en som upplevde spanska inbördeskriget, de flydde ju eller gick i exil i och med att kriget gick som det gick och att Franco tog över, att Spanien blev en diktatur. Så det är klart, många av dem skrev i exil. Och så var det ju flera som inte hann ut, som Lorca exempelvis, som mördades bestialiskt redan 1936.
Ja, Lorca, Federico García Lorca. Han är ju den mest kände här i Sverige av de 11. Men det är ju som dramatiker, även om hans lyrik är ju översatt också. Men i dikterna så verkar han mera vara en mystiker, vad jag kan läsa in. Och man måste ju läsa honom och väldigt mycket poesi överlag. Man måste ju läsa det om och om igen för att kunna greppa innehållet till fullo. Men du hade först inte tänkt ta med honom.
Det beror på att han är så väldigt väl översatt i svenska. Exempelvis Artur Lundqvist, Lasse Söderberg, Anders Kullhed med flera. Så i och med att han är så pass mycket översatt tänkte jag då kanske jag kan hoppa över honom. Men jag klarade inte det. Utan jag tänkte han måste ju vara med eftersom det är en av mina favoritpoeter, absolut. Men då har jag försökt hitta dikter som inte har översatts till svenska förut. Så jag hoppas att jag har varit grundlig där i mina efterforskningar. Så min avsikt är inte att konkurrera med Artur Lundqvist och kompani, utan jag vill i så fall hitta ett nytt spår. Men han är ju väldigt, väldigt duktig som poet också. Även om han kanske är mest känd i Sverige som dramatiker. Det är sant.
Bernardas hus och så.
Blodsbröllop. Järma, där de där tre. Framförallt som han är känd för. Och som har spelats på många svenska teatrar.
Prosa är handling klädd i språkets dräkt. Men poesi, det kan ju vara vad som helst. Det kan tolkas i otroligt många riktningar. Att översätta poesi från ett språk till ett annat som du gör. Ja, men visst gör det dig till poet? Skriver du själv någonting?
Ja, i smyg. Alltså man sitter och översätter på det här sättet, så det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Det går åt mycket papper. Jag brukar skoja men säga att det går åt en stor papperskorg om man ska översätta överhuvudtaget. Jag antar att det är likadant om man översätter från andra språk, alltså inte bara från spanska. Men det är ju en utmaning, det är ju att översätta ord för ord. Om du kan ett främmande språk är kanske inte så svårt. Men att få det till poesi, det är ju där utmaningen ligger och svårighetsgrad. Och det är ju inte alltid man lyckas. Man kör ju fast både nu och då. Och då hamnar det i papperskorgen och så får man släppa den dikten och sen går man över till nästa. Övning ger färdighet, säger man ju.
Och du menar en riktig äkta papperskorg när du säger papperskorg?
Ja, jag börjar där. Jag börjar med att sitta och kladda för hand innan jag kommer så långt som till att skriva på ordbehandlare. Och få in det på datorn. För när jag får upp en dikt på datorn på skärmen så plötsligt så ser jag ju den på ett annat sätt än när man sitter och kladdar på ett papper och stryker över och så vidare och så vidare. Och sen på skärmen kan jag då sitta och pussla fram och tillbaka och hit och dit. Och det gäller ju, eftersom spanskan är så pass mycket ordrikare än svenskan, så gäller det att hitta rätt nivå, rätt nyanser. Som någon form av ram som jag måste hålla mig till då, genom hela dikten. Men sen om man lyckas eller inte, det får ju andra bedöma.
Ja, och du har 11 poeter och det är ju 11 temperament, 11 erfarenheter, 11 språk.
I högsta grad, ja.
Ja, nu ska vi ju inte berätta om alla dina 11. Men har du någon verklig, verklig favorit bland, liksom number one bland dessa 11 favoriter?
Ja, den äldsta av dem alla är Antonio Machado som inleder alltihopa. Det är en poet som jag alltid, alltid återvänder till. Och så fort det skrivs en ny biografi om honom så vill jag gärna köpa den och få in den i min egen samling. Så det är en kär poet och för mig uttrycker han något urspanskt i sina dikter. Jag ska inte berätta, det står i boken. Om hans livsöde överhuvudtaget. Det blev ett tragiskt slut på hans liv. Han hann ju fly ur Spanien i slutet av inbördeskriget, men han precis på andra sidan gränsen tillsammans med sin gamla mor och dog där. Och begravdes då på fransk mark. Så han var ganska skröplig när han kom så långt. Men det är en stor poet. Och det är en av många spanska poeter som gärna tonsätts idag. Jag inbillar mig att många ungdomar i Spanien hittar till lyriken på ett annat sätt än vad man gör i Sverige om man jämför. I och med att det är många kompositörer, sångare som tonsätter spanska dikter. Och Antonio Machado är den som har lockats flest tonsättare, känns det som. Så det är en populär genre bland ungdomar också, vet jag.
11 spanska poeter, alla är män. handlar det om dig, Thomas Almqvist, man i dina mogna år? Handlar det om traditionen, att det är en manlig tradition? Eller handlar det om den utbildning som utsatte dig för de här poeterna? Var är kvinnorna?
Mm. Jag har fått den frågan ganska många gånger. Generation 27, som det kallas för, består enbart av män. Det finns inga kvinnor där. Det är klart att det finns spanska kvinnliga poeter, och jag har översatt ett antal också. Men jag har inte varit lika lyckosam där, tycker jag. Men exempelvis Rosalía de Castro, Galiciens nationalpoet, hör till den spanska romantiken på 1800-talet. Hon skrev ju på galiciska, vilket är ett eget huvudspråk i Spanien, och översatte själv till spanska, det vill säga den kastilianska som jag behärskar. Så henne har jag översatt och skrivit om, och där tyckte jag väl att det gick ganska bra, men jag har gått bet. Där har de väl hamnat då kanske i papperskorgen, de jag har prövat på, men samtidigt har de urvalet att göra. Men det finns ju duktiga kvinnliga poeter idag. Jag brukar nämna Clara Janes som ett exempel på en spansk kvinna som är kvinnlig poet som är översatt till svenska. Och två diktsamlingar finns av henne på svenska som har kommit på Ellerströms förlag, och en tredje på gång som ska förhoppningsvis ges ut på Opulens förlag, där jag är förlagsredaktör. Clara Janes.
Och så undrar jag, har du en favoritdikt i den här samlingen?
Nej, inte på det sättet. Men det är ju favoritpoeter. Alltså det är klart, vissa dagar så är det den poeten som gäller, andra dagar är det någon annan poet. Men den som jag oftast återvänder till, det är Antonio Machado.
Du avslutar med din gamle lärare, alltså i Madrid. Och han var betydelsefull för dig.
Den kurs jag gick på universitetet 1974-75, då föreläste han i poetik. Han skrev böcker om poetik, förutom att han var stor erkänd poet i Spanien redan då. Han var i 50-årsåldern då. Så honom lärde jag ju känna så där då, som lärare. Han var alldeles utmärkt föreläsare, spred entusiasm och glädje omkring sig. Och jag kan fortfarande höra hans röst när jag läser hans dikter. Det är ungefär som att det är någon form av eko av hans röst. För han hade ett väldigt speciellt sätt att uttrycka sina egna dikter på. Han blev faktiskt 92 år. Och det hör till saken att jag och min hustru, när vi var i Madrid 2015. Vi landade på Barajas på söndag. Måndag morgon när jag har ätit frukost. Sitter och bläddrar i morgontidningen. Får jag upp mitt uppslaget och har Carlos Bosonio dött dagen innan, så han låg och dog alltså ungefär samtidigt som vi landade i Madrid. Så då, det var minnesord och det var uppsatser, artiklar om hans författarskap och liv och så vidare. Då gick jag direkt i bokhandeln och köpte hans samlade verk.
Kan vi tänka oss att du tar och läser någonting av honom?
Ja. En dikt som heter Den kastilianska byn. Carlos Bosonio är en av, det här är ju en bok som innehåller 11 spanska favoritpoeter. 5 av dessa har aldrig översatts till svenska förut, och Carlos Bosonio är en av dem då. Så Den kastilianska byn. Där den torra jorden grymt faller över dig, den vida himlen, den kompakta fientliga stenen. Kyrkan är alltid stor, byn inom kort i ruiner. Livet är framförallt att arbeta, bygga upp igen. I detta fattiga land, naket och kargt, där många visste att leva, andra också att dö.